Ja, jag får tacka så mycket för att jag fick komma hit idag. Ja, du Robert, jag skulle presentera mig, sa du. Vad vill ni veta? Jag bor i Vetlanda tillsammans med min fru som är med här. Och har gjort det i 30 år snart faktiskt. Vi kom dit 87. Jag är med i Vetlanda Alliansförsamling. Jobbade lite som ungdomspastor där i kretsen när vi flyttade dit och så. Sen har vi varit kvar där och jag är ordförande i församlingen. Tillsammans vi är två som delar på ordförandeskapet. Och så det är den biten. Och sen så jobbar jag på gymnasiet. På elprogrammet. Jag jobbar ihop med Kjell. Jag såg det här någonstans. Nu vet jag inte var du finns. Men där sitter han. När du var i skolan, du har ju lämnat den nu. Mm. Ja, vill ni veta något mer så får ni väl fråga sen efter. Ja. Hörrni, det är så här då att jag är egentligen en motståndare till att man tar ut julen i förskott. Jag har alltid tyckt att det här med ljusstakar och stjärnor så, det ska upp liksom precis vid första advent. Folk tjuvstartar ju nu. Och likaså det här med julgranar och så, det ska jag inte införa en kvällen innan julafton och så. Så att jag har alltid tyckt det, men idag ska jag faktiskt frångå mina principer lite i det här. Jag ska faktiskt läsa julevangeliet, eller en del av julevangeliet, början av det. Så att ni får väl se vad ni tycker om det, att man tjuvstartar. Men vi är ju faktiskt inne i julveckan, så att nästa söndag har ju julafton passerat, eller av juldagen. Så från Lukas 2 då. Dessa kända ord. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Stannar vi där. Ska vi be. Tack Jesus för ditt ord och tack för att vi får läsa det tillsammans här idag. Tack att du nu vill välsigna det i våra hjärtan. Amen. Om bara några dagar så går vi in i ett nytt år. 2017 blir det då efter Kristus. Och varje gång vi nämner ett år bakåt eller framåt i tiden så är det ju utmätt ifrån en historisk händelse. En natt i Judeen. Och man kan ju fundera på vilken världsomvälvande händelse som skulle till för att vår tidräkning skulle ruckas ur sitt läge. Alltså om år 2016 inte skulle bli 2017. Visst händer det mycket i vår värld som skakar om tillvaron så vi minns det. Världens makthavare, de brukar ju prata om före och efter världskriget. Och före och efter World Trade Center till exempel. Och skogsägarna i Småland. Här i Vetlanda, de brukar prata om före och efter Gudrun. Eller hur, Kjell? Mm. Och man har det som riktmärke. Och ofta så är det trauman, det är svåra saker som plöjer fåror i minnet så vi kommer ihåg det. Och så delar vi upp tiden före och efter. Före och efter Kristus. Ja, i ett av våra år, alltså mänsklighetens år, så händer någonting. Och det blir ett slags mellanrum. Och det är liksom en yxa som liksom klyver tiden. Och vi får ett före och ett efter Kristus. Gud griper in och han uppenbarar sig på ett sätt som han aldrig gjort förr. Och det blir liksom som att tiden står stilla och året är noll. När tiden var inne sände Gud sin son till världen, säger Paulus. Vi råder inte över Guds besök hos oss, varken i historien eller i våra liv. Han kommer när han vill. Men varje gång vi daterar ett år så förkunnar vi, vare sig vi vill det eller inte, detta att Jesus Kristus är född in i vår värld och in i våra omständigheter. Ja, när är du född? Den frågan får vi allt som oftast när vi ska identifiera oss. Ja, jag är född 1959 och nu börjar ni fundera på hur gammal jag är, men vänta med det till predikan över. Alltså varje gång jag säger det så, och det går över mina läppar, så är det ju satt i relation till en Gud som har gett sig till känna genom Jesus Kristus. Alltså jag är född i förhållande till honom som en gång föddes. Och honom som vi nu går att fira den här veckan och framåt julhelgen. Och det här är jätteviktigt. För den kristna uppenbarelsen, den är förankrad i historien. Och inte i myter och legender. Alltså vi tror att det har hänt på riktigt. När Gud vill visa vem han är så gör han inte det någonstans i något avlägset kosmos. Utan han gör det hemma hos oss, hos människan. Det är något mer än ett par år sedan som vi hade val i Sverige. Och det är ju 2 år kvar nu till valet. Och nu så kommer temperaturen att stiga i debattprogrammen. Och journalisterna, de kommer att locka på maktens, de som innehar makten, med heta frågor på agenda på söndagskvällarna, vet ni. Och utan att ha någon direkt större politisk insikt så vågar jag nog mig på en gissning att vi också i fortsättning kommer att handla mycket om pengar. Hur mycket ska pengarna räcka till? Blir det några hundralappar till i plånboken eller blir det några hundralappar mindre? Och så kommer det ju handla om skatten förstås. Hur många jobbskatteavdrag vi ska ha. Är det 4, 5 eller möjligen 6 eller inga alls? Vem vinner och vem förlorar? Hur ska välfärden finansieras? Och har vi råd att hjälpa andra? Hörrni, jag tycker det är rätt märkligt egentligen. Att berättelsen om Jesu födelse, att Gud sände sin son till världen, börjar med ett så alldagligt som och tott, kan man väl säga, som skatt. Skatt, kan ni tänka er något mer jordiskt och världsligt? Pengar, ja det hör väl den här världen till. Det är vi nog överens om. Men vad har Jesus med skatt att göra? Vad har han med kejsar Augustus att göra? Vad har han med ståthållare Quirinius att göra? Vad har han med statsminister Löfven att göra? Och vad har han med dig och mig att göra? Jo, han är född in i vår värld. In i vardagen, den historiska Jesus. Mitt in ibland kejsare, påbud och skattetabeller. Och vi finner Jesus här mitt i en massvandring som är orsakad av finansiella krafter. Ju längre jag lever, ju viktigare är det för mig att Jesus är född in i min värld. Att han går den stig jag går. Att han vandrar min väg. Alltså en Gud som har makt och vill visa den. Han skulle ju kunnat imponera stort på människan. Med en bländande åktur på himlavalvet. En eldskrift mot en mörk himmel. Synlig för var och en. Ja, det fanns ju sådana inslag. Några herdar bländades och förfärades av härligheten från änglaskaran. Men för de flesta så var nog julnatten en ganska vanlig natt. När Jesus föds så saknar han alla de attribut som vi förknippar med makt och kungavälde. Här föds han som har all makt i himmel och på jord om vilken hans mor sjöng innan han var född. Han gör mäktiga verk med sin arm, han stöttar härskar från deras troner, kan vi läsa i Lukas 1. Men hans makt visar sig på ett annat sätt än vi tänkt oss. Genom att avstå från makt blir han upphöjd att regera i evighet. Peter Halldorf, han skriver så här i en av sina böcker, och jag tycker det är bra. Genom att anta en tjänares gestalt välter han denna tidsålders troner över ända. Genom att avstå från makt välter han denna tidsålders troner över ända. Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt, sjunger vi en psalm. Det var kärlek som var motivet. Ty så älskade Gud världen, och att älska det låter sig inte göras på avstånd. För kärlek och närhet hör ihop. Gud har kommit nära. Så nära så att han enligt Lukas evangeliet vilar i ett fähus på jorden. Kan himmel och jord komma närmare varann än så? Hans händer blir smutsiga som mina. Jag känner samma lukter som han. Jag andas samma luft. Äter samma mat. Känner samma oro och ångest. Han vilar med hela sin tyngd som jag mot denna jord när han sover. Han delar allt med mig. Evangeliet om Jesus Kristus, glädjebudet, ja, det rymmer så mycket. Men just den kommande veckan nu så får vi stanna till i stallet. Det finns så mycket av vardag där. Arbete, svett och möda, oro och bekymmer för det dagliga brödet. Men också trygghet och skydd för världen utanför. Alltså, Gud förblir osedd. Det var israeliternas ständiga hållning. Det var inte tillåtet för israelerna att avbilda honom. Eller ens uttala hans namn. Men om han själv då ger sig till känna. Om han har kommit så nära så att han har blivit en av oss. Blivit människa. Marias son. Ja, då är han ju avslöjad i positiv bemärkelse. Man kan säga att det är Guds självavslöjande. Det vi kallar uppenbarelsen. Och som är den grund som vår kristna tro vilar på. Alltså, vi har inte hittat honom i någon forskningsrapport om universum. Han har avslöjat sig själv. Det sannaste vi kan säga om oss själva, det är att vi är älskade av Gud. Och glädjebudet vid jul, det är detta. Att Gud blir människa, så att människan kan bli Guds barn. Ja, tanken är då väckt. Hur skulle det vara om alla var med och betalade? Bara en liten summa från var och en skulle kunna få så stora effekter. Man skulle använda dessa pengar till så mycket bra saker. Skatt ska uppbäras från romarrikets invånare. Ja, det var väl ungefär som vi. De tänkte, vad har de nu hittat på i maktens korridorer? Nymodighet och påhitt. Aldrig får det vara riktigt lugnt. Och möjligen så knorrade man ute i provinserna, men mot kejserliga påbud, vet ni, så har man inget val. Och det kan tyckas som en slump att människor just vid den här tiden sätts i rörelse i en folkvandring för att besöka sin hemstad där släktregistern förvarades. Men sanningen är den att Gud vakar över det profetiska ordet, att det ska gå i uppfyllelse. För varje skriftlärd visste var det skulle ske någonstans. För 700 år innan Jesus föddes så skrev profeten Mika så här. Du Betlehem som är så ringa bland Judas städer. Av dig ska åt mig utgå en som ska bli en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Alltså Messias, han ska födas i Betlehem. Punkt slut. Och så rycker Gud liksom i historiens trådar. Och kejsaren är den som i rätt tid får Josef och Maria på fötter emot Davids stad. Ni vet kejsaren i Rom. Jo, det signalerar makt. Bara ett ord ifrån honom och den här folkrörelsen är ett faktum. Makt är ett berusningsmedel och han hade ingenting mot att bli själv kallad för Gud och att han hade gudomliga anspråk. Men nu står han vare sig han vill eller inte i tjänst hos historiens Gud. Ni vet, man kan tro att man har makten, men man blir bara en springpojk. Det kejsaren gör är att han verkställer en 700 år gammal profetia. Betlehem, som är så ringa. Gud går som så många gånger tidigare förbi det som är stort i världen. Betlehem i Romariket. Ja, kan det vara som Holsby i Europa? Det kanske är en dålig jämförelse, för ni har ju Erikshjälpen och det är ju kända världen över. Så man kanske inte ska ta i för hårt där. Men vem kunde ana en kung i Betlehem? En avkrok i det stora romarriket. Ja, det undgick väl ingen att vi hade fint stadsbesök för sådär 3 år sedan. För det var då han kom hit. När Air Force One landade på Arlanda så var luftrummet tömt på flygtrafik. Och E4 som går mellan Arlanda och Stockholm, den var totalt tom på trafik. Det enda som färdades där, det var hans egen fordonsflotta på kanske ett 30-tal bilar. En av dem var specialbyggd till en kostnad av $2 miljoner. Den kallades även odjuret. Han kom med ett följe av 250 livvakter. 2500 personer hade spärrat av Stockholms innerstad. Trafiken var omdirigerad på ett sätt som aldrig har skett förr i Stockholm. Övergivna cyklar och bilar rensades bort. Gatrunnarna svetsades igen. Hela Grand Hotel med 300 rum hyrdes. Själv bodde han i en svit på 330 kvadratmeter. Till en kostnad av 71 000 kronor per dygn. Kan man sova då, tror ni? Det ryktades till och med om i media att hemlösa rensades bort från innerstan för att ge ett gott intryck. Ja, det var USAs president Obama som var på besök. Jag säger vad man vill om det besöket, men det präglades inte av enkelhet. Vem kunde ana en kung i Betlehem? Jesus avstod från allt. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över jämlikheten med Gud utan avstod allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. Hemlösa i natten, fullt på hotellen, inget förberett. All inclusive var ett oupptäckt begrepp. Josef och Maria får ta vad man får. Och Jesus, Guds son, han föds där det finns plats. Det rum som blir över för Jesus är en enkel boning använd av djur och människor. Ja, vad har det för betydelse egentligen att Jesus kom till oss? Han är född i Betlehem, men vad förändras idag av det? Ja, Bibelns budskap är det att Jesus vill födas in i vårt liv och att vi kan bli födda på nytt och att han vill bo i våra hjärtan. Om det så bara är ett enkelt stall så vill han dela det rummet med oss. Vi lever i en tid nu där rummet är väldigt viktigt. Det jobbas mycket på rumsbegreppet, va? Alltså tv-programmen, de står ju i kö i tablån. Och de ska ge oss tips om inredningar och så vidare. Va? Det är home makeover stup i kvarten. Och det är uterum och det är sköna rum och det är hemliga rum. Och det är äntligen hemma med Timmel och arga snickar och vackra damer som inreder. Va? Det är liksom ingen hejd på detta. Va? Och det är familjer som gråter av glädje för deras livsrum har bytt utseende. Rummet ska bli fint. Det är liksom en markör på ett lyckat liv. Det är att rummet är fint. Va? Jag vet inte om det fanns något grand hotell i Betlehem, men om det fanns så var det fullt. Finns det rum för Jesus i vårt inre rum? Eller är det så fullt med andra gäster så att vi måste säga till honom att hörde du, försök någon annanstans. Eller säger vi så här kanske att hör du, jag håller på att renovera. Det ska bli fint med tiden där och när jag har fått ordning på livet, då är du välkommen. Så du kan återkomma så ska jag fundera på saken. Eller kanske man tänker så här att jag har inget rum att erbjuda dig. Det är bara ett enkelt stall. Ett slitet liv, en skamfilad inredning. Färgen har flagrat. Det är skumt och det är kyliga vindar som drar rakt igenom. Och när jag tänker på att du skulle bo där. Ja, då gör det bara ändå mer ont. Mitt rum duger inte. Ja, man kan vända och vrida på det här. Men jag tror ändå den här julsöndagen att man kan säga så här. Att Jesus föddes där det fanns plats. Alltså ett kristet liv är inte att erbjuda ett grand hotell. Utan det är att ge rum för Jesus i sin vardag. Att bjuda honom in i livet. Han går in där det är öppet. Och där han bor. Där finns himmelriket. Där är himmelriket nära. Och om det så bara är ett dragigt stall så kan himlen landa där. Han går fram idag och han vill förändra och förnya våra inre rum. Och förändringen sker alltid inifrån och ut. Och hörni, det var ju en stjärna som tändes över stallet. Varför gjorde den det? För att det var ett perfekt rum. Svar nej. Utan för att Jesus var där. Har vi dörren på glänt? Vilken dörr? Ja, dörren till livet. Det är inte tomten som kommer. Det är Jesus från Nasaret, den historiska Jesus. Och han är närmare än vad vi tror. Och vi vet inte riktigt vad vi ska tro. Och vad gör vi med vår gripenhet i adventstid? När ljusen tänds och psalmerna sjungs och julstämningen infinner sig och svensken går till kyrkan. Va? Tradition, ja visst. Men det är en tid då vi liksom gläntar på dörren. Kan du höra honom komma? Ej i buller och gny. Ej i tordönets sprakande dunder. Nej, han vandrar i sin örtagård som himmelens sky. I morgonens solstänkta lunder. Kan du höra honom komma? Han kommer som en psalm, så djup och så drömmande stilla. Han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm, och han vill dig inte alls något illa. Ty han talar ej latin, som den grå teologin, vilken halkat på sin egen halhets halka. Men han talar som en ton ur en mjuk violin, och han talar så som aftonens svalka. Kan du höra honom komma? Ja, det är frågan i Nils Ferlins dikt. Starka ord om kristendomens centralgestalt. Många kan få hjärtat att slå. Många kan tända vår längtan. Men det är bara han som kan vägen hem. Och nu kommer han till oss, den här vi får väl ändå säga att det är en julsöndag. Och jag tror att vi också vill säga som Py Bäckman tecknat i melodin Koppången att vi vill tro att han föddes och finns med oss här i tiden. Vi lever i tiden och han kom i tiden. Och vi tror också att han går fram just i vår tid. Att himmelriket är nära då, precis som nu. Eller nu precis som då, kan man ska säga. Så ska jag säga någonting till sist här nu. Jag ska dela något väldigt personligt med er. Och det är inte ofta jag gör det faktiskt. Men på grund av att den här händelsen skedde just vid den här tiden i adventstid, så ska jag göra det. Och det har en koppling till den här salmen som vi sjöng innan då. Varje år i adventstid så väntar jag på att en psalm ska sjungas. När jag liksom lägger örat mot mitt eget liv så finns den där alltid i adventstid. Och jag väntar på att jag ska få höra den. Och det var faktiskt första gången nu i advent som jag hörde den. Och det var ju på min egna begäran, så jag fixade det själv nu. Man får göra det, om inte det händer så får man ju ta tag i saken. Mm. Men det var så här att den fullkomligt trycktes in i min livssituation, i en speciell situation som jag hade hamnat i. Alltså, musik och melodier, det kan ju liksom föra oss årtionden tillbaka i tiden, va? Jag tror att ni har erfarenhet av det där, och för mig så var den här erfarenheten nu i mitten av december, och nu i år så är det 30 år sedan. Hörrni, doften av pizza, va? Det förknippas inte så ofta med salmer. Men varje gång jag hör den här så blir jag liksom förflyttad till en pizzeria vid Stora torget i Nässjö. Anders Frostenson har skrivit den här salmen. Han föddes 1906 och han dog 2006, så han blev nästan 100 år gammal. Han skrev över 600 salmer, kan ni tänka er det? Hans första salm skrev han när han var 27 år gammal. Och det var just den här salmen då. Och jag lade märke till för ett par år sedan att han var lika gammal när han skrev den salmen som jag var vid det här tillfället då jag upplevde det här. Han skrev den år 1935, och det var under mycket speciella omständigheter. Och det går att ta reda på för den som är intresserad, men jag kan inte dra den historien nu. Men för mig var det så här att det var omkring andra advent 1986. Min syster tillbringade sina sista dagar i livet på Nässjö lasarett. Hon var mycket svårt sjuk. Och under 3 år så hade hon kämpat med en sjukdom. Och hon blev 23 år gammal. Och ni kanske har erfarenhet säkert av detta, va? Alltså vanmakten, va? Den drogs ju som en snara kring halsen, va? Och man har liksom svårt att få luft. Och det är som en ostkupa som sätts på livet. Allt utanför blir bara ett dovt muller eller mummel utanför. Och sikten är begränsad, för det är liksom så immigt, va, på den där ytan. Man kommer varken in eller ut, va. Och under ett besök som vi var hos henne då på lasaretten där, så kände vi att nej, vi måste ha något att äta. Så vi lämnade henne där, och klockan var 6, det var en lördagkväll. Och det var ju inte frågan om att hitta någon mysrestaurang på något sätt att avnjuta kvällen på, utan så snabbt som möjligt bara in och få någonting att äta och så ut därifrån igen. Första bästa ställe blev vårt mål där. Trötta, slitna, gripna av vanmakt, så trycker vi upp dörren till den här pizzerian och går in. Och i ett hörn av lokalen så står det en tv på där. Och med hög volym, och kanske bara för oss den här gången, så spelades den här sången. Någon sjöng Anders Frostensons första psalm. Jesus från Nasaret, gå här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår, själ som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får, himmelriket är nära. Det förändrar inte vår sorg på något sätt. Det är sunt att sörja även om det är jul. Och adventsljusstakar och stjärnor och så, vet ni, det talar ju om Jesus och hans kommande. Men för mig och för många andra så har det någonting av sorgkant kring sig. Därför att det hände just vid den här tiden. Ja, sånt är livet. Ni vet att stjärnan lyste över stallet. Men det fanns också ett kors där för Jesus som var rest över hans liv där han dör för vår skull. Ibland så är vi gör oss beroende av yttre ting och vi tänker att förutsättningarna måste vara de rätta och vi organiserar för detta och så här va. Men Gud är fri. Mötet på pizzerian gav mig en indikation om att han vet var jag finns. Och att han inte är beroende av lokaler, religiös stämning, utan han går gatan fram, precis som det stod i salmen. Och sedan den gången så har Anders Forstensson salm betytt något mycket mer för mig än vad den gjorde innan. Varje gång jag hör den så är jag där igen, trots att det nu är 30 år sedan. Himmelriket är nära. På pizzerian. Jesus mitt bland människorna. Jesus från Nasaret. Jag tycker det är så vackert. Jesus från Nasaret. Tänk att han bodde där. Inte en avlägsen betraktare med åsikt om hur allt ska vara. Åsikt om det mesta. Utan en som känner livsvillkoret. Och nu än en gång då så firar vi jul. Och vi tror att en historisk Jesus kom till oss. Han blev människa. Men han är också Gud. Så han är här hos oss idag. Han kommer till vår gata idag. Hur kommer mina grannar att reagera då? Hur ska jag bete mig? Ska jag låsa dörren och låtsas att jag inte är hemma? Här är ju så ostädat nu så är strax innan jul. Eller ska jag låtsas att jag inte hör att han är där när han bultar på? Släpper jag in honom så kanske han vill se även mina hemliga rum. Om det nu finns några. De säger ju att han vet allt. Eller ska jag bara sticka ut näsan och säga, hör du, jag har inte tid. Fast det har jag ju. För om jag är född så har jag tid. Dörren på glänt. Argument som inte riktigt ger modet att stänga. Jesus går gatan fram. Han höjer handen. Nu ringer han på klockan. Vad ska jag göra då? Jag tycker Anders Forstenssons tredje vers ger oss en tydlig vink om vad vi ska göra då. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vårt hemligt rum. Red dig att ta Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära. Amen. Tack Jesus att allt det som jag kan uppleva i mitt liv och det vi kan uppleva, det har också du känt för du har varit människa. Hjälp oss att mer och mer förstå detta Jesus, att du inte älskar på avstånd utan du kommer nära. Så nära så att du blir som en av oss. Tack att du vill låta det gå upp för oss ändå mer den här julhelgen som vi går att möta nu Jesus. Tack att du vill leda oss och hjälpa oss och välsigna oss och öppna våra ögon och få mera insikt i vad julen egentligen är för någonting. Att inte det bara är liksom det här yttre och allt det som vi av tradition har skapat, utan hjälp oss att få tag i kärnan Jesus. Att du kom till oss och vad det betyder. Be om din välsignelse och avslutningen nu på gudstjänst här, Jesus. Ta hand om lovsång och allt som sker nu. Amen.